Vi ska rösta den 9 juni, men varför röstar vi egentligen? Hur fungerar EU-parlamentet? Det finns ju väldigt många basic frågor kring det här och jag tänker att vi nu ska få hållas en liten EU-skola. Därför har jag bjudit in Aftonbladets politiska reporter My Råvedder. Välkommen hit!
Tack så mycket. Äntligen lite EU-skola.
Ja, och du kommer att få hålla i den. Jag ställer en massa frågor och du svarar. Du, om vi börjar här då, vilken är EU-parlamentets uppgift skulle du säga?
Tillsammans med rådet som består av regeringarnas ministrar och med kommissionen så stiftar man lagar i Europa helt enkelt. Så det finns liksom lite olika delar här. Kommissionen föreslår lagar och kommissionen och eller rådet och parlamentet ska då förhandla fram vad de tycker så att de tar fram en lag som parlamentet sen kan rösta om.
Mm. Och vad är det man liksom lagstiftar om? Vad kan det röra sig om för lagar?
Ja, men det kan egentligen vara allt möjligt. Jag tror det stora man har hört de senaste åren är ju den stora migrationspakten. Hur ska Europa hantera flyktingströmmarna? Och Fit for 55, alltså klimatfrågan. Hur ska Europa ställa sig i klimatfrågan och sänka utsläppen inom EU? Mm. Men de lagstiftar om ganska många olika saker. Det är alltså stora delar av de svenska lagarna har ju ändå grunden i EU. Men och framförallt så handlar det ju om att skapa att skapa förutsättningar för att alla ska ha likadant inom EU. Så man har olika typer av lagar som gör att förutsättningar att bo i i olika länderna ser likadant ut.
Ja, just det. Och man jobbar ju mycket kring demokratiska frågor. Hur ser det arbetet ut skulle du säga?
Ja, men det beror väl lite på hur man tänker om demokrati. Alltså det finns ju ett arbete som är det här lite liksom paraplydiskussionen som handlar om, som vi hört de senaste åren, som handlar om Ungern, alltså vilka demokratiska principer råder i ett land, rättsstatens principer, så här, fri media. Det har varit diskussioner kring Ungern och Polen bland annat. Mm. Men sen så sysslar man ju också med demokratifrågor som i liksom förankra demokrati, och det är det vi gör när vi går och röstar. Att vi säger så här vill vi att det ska se ut i Europaparlamentet. Så här vill vi, den här liksom politiska inriktningen vill vi att de lagarna man tar fram och den politiska inriktningen man har blir. Så det är därför man röstar, för att man liksom ska förankra det här EUs utveckling framåt också.
Mm. De svenska ledamöter som liksom röstas in, vad har de för uppgifter? Ja, det är en fråga.
Det tror jag många ställer sig i dessa dagar, den här frågan. Ja, men uppgiften är ju att förhandla fram lagstiftning. Alltså i EU så handlar det om kompromisser och social skills helt enkelt. Mm. Alltså hur ska man skapa allianser för att få igenom sina förslag? Så det är det de gör. De har olika uppgifter, man kan göra olika mycket. Man är det man har ibland så här rapportör, det betyder att man håller i olika rapporter då. Man kan också förhandla lagstiftning, man kan vara så här förhandlare. Där vi hört till exempel Thomas Tobé, var en av förhandlarna i migrationspakten, Moderaten. Så det är det man gör. De tycker själva att de jobbar otroligt hårt. Mm. De har också otroligt mycket betalt för detta. Det är hårt arbete och det är väldigt komplicerat. Det är sant. Så att de tycker ofta att de är väldigt, väldigt viktiga.
Vad tycker du om hur de jobbar? Blir jag så nyfiken på nu?
Ja, men det här är en av mina käpphästar. Att jag tänker att de är så... Alltså man blir så självupptagen när man åker till Bryssel. Det är klart att det är viktigt, men alla delar inom det politiska systemet och demokratiska systemet är ju viktigt. Mm. Så de är viktiga, men den svenska politiken, den är också viktig.
Vi ska prata vidare om EU. Ja, vi håller lite EU-skola med My Råvedder här på Riks FM. Mer strax.
Riks FM.
Ja, det är My Råvedder som gästar, politisk reporter på Aftonbladet. Och ja, men vi håller en liten EU-skola kan man väl säga. Och vi har pratat om det faktum att de svenska ledamöterna då som röstas fram, då, det handlar ju väldigt mycket om samarbeten, och man jobbar ju med sina partier i övriga Europa, eller hur?
Precis, man har ju liksom europeiska partier som någon slags paraplyparti som man sitter i. Och då så, om man ska få makt och inflytande i Bryssel, då är det bara att sitta i en stor partigrupp. Och de som gör det är ju Moderaterna och Kristdemokraterna. De sitter i EPP. Mm. Nu kommer det bli många konstiga förkortningar här. De sitter i EPP, som är den partigruppen som är störst och som har mest inflytande. Och det är där de tyska Kristdemokraterna sitter, och de har ju otroligt mycket makt i Bryssel. Mm. Ursula von der Leyen, världens mäktigaste person, EU-kommissionens ordförande, hon är ju tysk kristdemokrat. Mm. Sen har vi ju SOD som är Socialdemokraternas grupp, den är också stor, och det är de här två grupperna som har fram tills nu i alla fall gjort upp om politiken framförallt, men det är en del samarbeten mot liberala grupper och gröna grupper.
Ja, okej. Och hur bestäms det hur många ledamöter som varje land får välja in?
Det baseras ju på folkmängd. Så Sverige har ju 21 ledamöter av 720. Så att vi kanske ibland tänker att vi har lite mer inflytande än vad vi har.
Men det där är ju så intressant. Vad har de svenska ledamöterna för inflytande?
Ja, men i Bryssel så handlar det egentligen om vem är du? Alltså hur duglig som politiker är du? Om du är från ett litet land och du har en liten partigrupp, det är lite krångligare att svara för dig. Men om du har kunskap om någonting, något specialområde, om du är jättebra på att liksom ta kontakter, om du har erfarenhet, om du förstår hur EU-systemet fungerar. Ofta ska man ju också kanske ha varit en toppolitiker i hemlandet som har lite prestige sådär. Ja. Då har man ändå möjligheter att verkligen göra skillnad i Bryssel.
Och vilka av dem som vi har haft där som representanter tycker du bäst stämmer in på den här bilden som du målar upp?
Men den som bedöms vara den mest framgångsrika under gångna mandatperioden är ju Tomas Tobé, Moderaten. Och det handlar ju om hans framskjutna roll i den här migrationspakten som ju har varit en stor framgång för EU. Den har tagit nästan 10 år att förhandla, för det är ju väldigt långa ledtider inom EU för att alla länder då ska komma fram till någonting gemensamt. Så det blir ju ofta lite urvattnade förslag, kompromisser. Men det krävs ju för att man ska nå fram.
Och vi pratar om vilket inflytande de svenska ledamöterna har. Men vilket inflytande har EU för oss svenskar?
Mycket inflytande. Jag tror kanske inte att det kommer att märkas i människors vardag att det har varit ett val, att det kanske blir förändrade liksom, att det blir förändrade politiska majoriteter i parlamentet. Men alltså 60% av alla lagar i kommuner och regioner kommer från EU, och nästan 40%, jag tror det är 37%, av de nationella lagarna har sin grund i EU. Så det är klart att det är ett stort inflytande. Ja. Men det finns ju många viktiga delar som EU liksom inte har inflytande över också. Ja. Så att jag tror att i din vardag så är det inte så att du kommer påverkas egentligen av att EU förändras på något sätt.
Men vi ska prata om vad som händer efter att vi har röstat, och det gör vi strax här på Rix FM. Rix FM. Det är My Råvedder som gästar. Vi får oss en liten EU-skola eftersom vi ska rösta den 9 juni, och det finns mycket som man bör veta. Till exempel, vad är det som händer efter valet när alla då i Europa, ska jag säga, har röstat? För vi röstar ju på lite olika dagar vad jag förstår.
Precis, det är ju den 6-9, tror jag.
Ja, så är det kanske.
Man får bestämma när man ska rösta. Det kommer ju ta lite tag för att valresultat egentligen, ett fastställt valresultat. Och sen så ska man börja formera de här nya grupperna, för att i Europaparlamentet så är inte partigrupperna, alltså partierna, de är liksom inte fasta. Och det finns framförallt på ytterhögern finns ju diskussioner om vilka partier ska sitta i vilken grupp. Det finns 2 grupper. På liksom ytterhögern, SCR som Sverigedemokraterna sitter i, och ID som är den lite mer extrema gruppen, där till exempel de franska Marine Le Pens parti sitter. Det kommer att vara en diskussion om vem ska sitta var. Det har varit mycket diskussion om till exempel Centerpartiet var ju ute nu och vävade om att de ville kasta ut Liberalerna och deras gemensamma grupp. Så alla förstår varför de gjorde det. Det kan vara lite obegripligt annars ju. Så då ska det formeras. Och sen ska ju också en ny kommission väljas. Och det är ju det som brukar beskrivas som EUs regering. Och där har vi då Ursula von der Leyen som vill bli omvald. Men hon måste ju ha ett stöd i parlamentet. Så då börjar förhandlingarna direkt. Ah. Vem ska rösta på vem? Hur ska det bli? Och den stora frågan som man pratar om inför det här valet, det är ju den ideologiska frågan. Om ytterhögern går framåt mycket. Ska de här mittenpartierna som under hela EUs historia liksom har samarbetat i mitten, ska de, framförallt de konservativa, titta högre ut och börja söka samarbeten högre ut för att få igenom sin politik? Det beskrivs ju av vissa som en ödesfråga för Europa, och det kommer ju bli väldigt spännande, tror jag, när de här valresultaten tickar in. Hur ser det ut i de olika länderna?
Ja, verkligen. Hur generellt tycker du, hur insatta är vi svenskar i hur EU funkar och jobbar?
Är det en retorisk fråga egentligen?
Bara svara mig.
Alltså, svenskar är ju väldigt vänligt inställda till EU, men det är kanske inte så att man vet så mycket om det. Och jag hoppas ju att en valrörelse i alla fall får människor att bli intresserade, för det är ju väldigt spännande, för det handlar om är ju makt. Alltså, hur funkar makt? Hur har människor inflytande över dig och din vardag? Och vad kan jag göra för att påverka dem? Historiskt så har ju EU varit liksom väldigt långt från väljarna, och man har ju ökat inflytandet genom att man nu kan rösta till Europaparlamentet, och att Europaparlamentet har ett lagstiftningsuppdrag. Alltså de har mycket mer inflytande nu än de har haft, hade för några år sedan. Så att, det går ju liksom i en demokratisk riktning, och det, där kan man ju vara med och påverka själv genom att rösta.
Men vilka frågor är det som är viktiga för oss svenskar då?
Det är klimatet som alltid toppar här. Och det skiljer sig lite från den nationella opinionen, för att man ser saker som liksom har lite mer överstatlig roll. Så i det här valet så tycker man det klimatet är viktigt, man tycker säkerheten och kriminaliteten är viktig, det är liksom den här gängbrottsligheten som sprider, som liksom inte har några gränser inom EU, och Ukraina såklart, alltså säkerheten för Europa. Och så tycker man också ekonomi, alltså den fria rörligheten och konkurrenskraften är viktig, så det skiljer sig lite från hemmaopinionen. Och så migration också tycker man är viktigt, för där har ju också EU en möjlighet att ha en tydlig roll, för det är ju det handlar om. Vad är det tydligt att EU ska göra? Och i Sverige så är vi ju väldigt känsliga för när EU ska in och peta. Det är därför vi får höra förslag som vi ska skydda det vita snuset. Alltså det finns inga förslag om att förbjuda det vita snuset, men man vet om att det rör upp känslor i Sverige så fort det är någonting som ska, du vet, in och peta det svenska, ja, det här, ja, liksom den svenska själen.
Blir vi väldigt oroade.
Vi blir oroade, men just med snuset behöver man faktiskt inte vara orolig.
Nej,
inte just nu.
Då har du lugnat en stor grupp människor där ute, ja, som har varit så pirriga över det här. Jag tycker att vi har fått med oss väldigt, väldigt mycket. Så otroligt roligt att du tittade förbi. Tack snälla, My Råväder.